Oktober lider mot sitt slut och så gör även den längsta följetongen i Oddpods historia. I veckans avsnitt blir det nämligen näst sista Interstellar update någonsin. Det och mycket annat får ni av mig, Tobias Nordström, och den interstellära Odysseens egen kommendörkapten, Wille Rimgard.
Hallå.
Riktigt löp sådär i påan idag.
Stort, slå på stort. Och sen har, det är så mycket vi har förberett, så efter det så dör tempot direkt.
Ja, det är som vanligt.
Ja.
Vad heter det?
Apropå interstellära äventyr så höll vi på att missa inspelning här för att du satt fast i ditt spel.
Det var en sanning med modifikation, men jag har ju...
Det lät bra. Det var lite... Ja.
Jo, alltså grejen är, vad heter det med... Jag har börjat spela Civilization Beyond Earth. Och grejen med alla Civilization-spel är att man... Alltså bara genom att spela det känner sig som någon slags mansplainer-figur. Alltså förstår du vad jag menar då?
Inte riktigt.
Men att det känns som att det är en viss typ av man som spelar Civilization-spelen.
Jaha. Nej. Ja... Nej, det tycker jag inte.
De som liksom inte är tillräckligt hardcore för brädspel, utan istället liksom näthatare, känns som spelar Civilization.
Gör de verkligen det?
Ja. Okej, de belästa näthatarna kanske.
Men jag tänker att Civilization...
Jag är ute på jättedjupt vatten här, i och med att jag själv har spelat nästan alla Civilization-spel.
Jag kommer ju inte ihåg vem... Alltså... Jag tycker att det är ändå ett spel för casual. Alltså, i och med att det inte är realtid så går det ändå... Alltså... Det finns en casual gaming-aspekt av det som jag inte tycker är så mycket näthatar.
Tycker du det? Ja. Alltså när jag bara hör upp frasen turn-based gaming så tänker jag direkt inte på den casual-spelaren, så att säga.
Jag kommer ihåg när det var på Kulturhuset för sådär 10 år sedan eller någonting, så var det någon konferens om sådär, spel och berättande i spel och sånt. Peter Englund var där och sen, vad heter hon? Ah, jag har tappat namnet. Rosa... Ah, jag minns inte. De satt och pratade just om historiska spel. Och det absolut roligaste var ju för sig när hon sa det, att så här, att saker som demokrati och kvinnlig rösträtt och sånt, det lönar sig inte, för att även om man inför allt det, då kommer Peter med sina katapulter och säger spelet slut. Det tycker jag är väldigt roligt, de satt och spela online eller mot varandra så.
Jag gillar ju, vad heter det, tanken någonstans på, vad heter det, att den svenska akademins ständiga sekreterare en dag om året så står han och läser upp litterära motiveringar på franska. De övriga 364 dagarna om året så sitter han hemma och har någon lång kampanj.
Verkligen. Men han fick frågan om, jag tror att det var Age of Empires 2 som det spelades väldigt mycket då. Han fick frågan om han körde sånt också, men då sa han det att det där realtidsgrejen stressar han ut över. Det måste vara turn-based så man kan liksom tänka mycket så. Men de hade något litet gaming-party med 4 stycken som möttes.
Men det är väl just den där grejen som är också med Civilization-spel till exempel. Att man lever i vanföreställningen att man tänker mycket när man spelar dem. När det egentligen bara är timme efter timme som man spolar ner i ett hål någonstans. Man lär sig aldrig någonting.
Men när du snackar om Civ i rymden... Då kommer jag att tänka på ett gammalt spel som heter Utopia som fanns för Amiga, som jag la ner timme efter timme på att bygga min rymdbas och sen blev överkörd av någon ondsint ras som bodde på den. Även det så här resource management och utveckla nya teknologier och sånt
spel. För den oinitierade lyssnaren så kan jag tänka mig att det låter som att du spelar senaste Grand Theft Auto och sen bara massa gamla Amiga-spel.
Men så är det inte, jag spelar Fallout New Vegas mellan.
Men det är liksom av spel som är släppta efter 1993 någon gång, så är det bara Fallout New Vegas GTA, men sen är det bara en radda av Amiga-spel du droppar.
Ja, Age of Empires 2 spelar ju däremellan då, och Age of Mythology. Nej, men grejen är så här att jag gillar ju att gå all in på saker. Jag är inte sån som bara kastar mig över varje nytt så här, AAA-ratat spel som kommer. Utan jag väljer mina slag, och då så jobbar jag väldigt hårt med just det tills jag tröttnar. Och sen så är det inte så att jag per automatik letar upp ett nytt spel, utan då kan det dröja ganska länge innan jag liksom känner kallet igen, och då går jag all in på det.
Men är du en sån person som 100%ar spel?
Nej, det är inte. Absolut inte. Alltså jag är inte, nej.
En completionist?
Nej, det är jag inte. Jag är mycket i spelen för att... Om vi ska prata Fallout då, eftersom det är ett bra exempel, och där tycker GTA brister, det är ju det att i Fallout så har ju varje location sin egen lilla historia. Man kan gå in på ett ställe och liksom läsa mejl och se ledtrådar till vad som hände där. Man kan gå omkring en timme och bara kolla liksom. Och jag gillar ju miljön när det är bra världar, när det är miljö så. GTA lämnar ju väldigt mycket att önska för det, för i en singelspelarläget så är det ju liksom så här: kolla, här har vi en så jävla fet karta där det finns oändligt med möjligheter att göra, och så är det ganska så här likartade, tråkiga sidequests eller quests överhuvudtaget, så jag tycker inte alls man utnyttjar potentialen som finns i kartan.
Men du är lite, det låter som att du är spelutvecklarens drömspelare på något vis, alltså den som lägger märke till detaljerna. Om du spelade World of Warcraft någon gång så skulle du vara en sån där sjuk jävel som följer med i kampanjen, vilket ingen gör som spelar World of Warcraft.
Ja, mycket möjligt.
Det skulle bli en red shirt guy helt enkelt.
Det har hänt. Jag ska inte erkänna. Okej, okay, jag erkänner.
Nu måste du erkänna. Vad skulle du inte erkänna?
Det har hänt att jag har kollat creditslistan på Fallout, sett vem personen är som har designat en location och skickat ett litet uppskattande tweet till en stackars spelutvecklare med typ 200 följare som blir jätteglad. Detta har skett, och jag står för det. Jag tycker det är en...
Det låter väl superhärligt.
Cred där cred ska vara, lite ja. Så. För det är alltid så här någon man i ganska dåligt sittande byxor runt 40 som står i någon jävla visionär och pratar om att så här...
Varför just dåligt sittande byxor?
Ja, men de har det. Och så bara, this new engine will revolutionize the way you think about gaming. Alla bara, typ. Och jag hatar det. Jag gillar ju de som så här sitter och gör världen som jag sen befinner mig i.
Mm. Vad heter... det var väl lite... Jag vet inte, jag kommer väl återvända in i Civilization... världen och spola ner några timmar till, men det, och känna mig ännu mer som en sämre människa på något vis. Jag vet inte, det känns som ett ämne i sig vi får ta någon gång. Kultur man tar del av fast man inser att det är ett slöseri med ens resurser på något sätt.
Jag måste ju bara tillägga då, eftersom detta kommer på tal, det är lite sjukt sammanträffande att den senaste veckan har jag hittat massa YouTube-matcher i Age of Empires 2. Folk som alltså fortfarande kör väldigt competitive gaming där. Så jag har suttit i så här, du vet, de tar ju ändå sina 30 minuter kan de göra. Jag har sett ett gäng sådana faktiskt, utan egentligen veta varför. Jag har bara suttit och dödat tid. Men kul har det varit. Jag har glömt hur grymt dyra War Elephants är, men också hur sjukt effektiva de är när man väl har fått börja få ur sig dem.
Ja. Vad heter det? Har du märkt att vi är under attack?
Nej, jag har inte det. Du nämnde det innan vi började spela in att vi är under attack, och jag vet inte vad du pratar om. Så det här blir spännande.
Jag kan läsa upp ett mejl jag fick här i veckan.
Fick jag det också?
Ja, det antar jag att du har fått.
Jag har dåligt på att läsa min mejl med andra, men då får jag svara på det här mejlet i så fall.
Ämnesraden är så här. Security alert www.oddpod.se failed login. Det kommer från wordpress@oddpod.se. Subject: failed login. Login info: time. Och så står det datum och klockslag. Website info: www.oddpod.se. Så står det en IP-adress. Och så står det notification: user authentication failed. Admin explanation: someone failed to log into your site. If you're getting too many of these messages, it is likely your site is under a brute force attack. You can disable the notifications for failed logins from here. More details, add password, guessing, brute force attacks kan man klicka på. Är det här spam eller? Alltså, eller är oddbot.se under en brute force attack?
Nu vet ju jag att jag i veckan skulle uppdatera lite grejer på sajten men hade glömt admin-lösenordet. Så jag satt och testade faktiskt ett gäng innan jag kom in.
Jag har alltså då fått ungefär 97 sådana här mejl.
Nej, så många har det inte varit. Men vad bra då att lösenordet var så pass svårt att inte ens jag lyckades klura ut det. Så...
Ja, nej, alltså det har så kommit, cirka ett mejl, sånt här mejl i timmen den senaste veckan i princip.
Jaha, ja. Kör
är vi, men är vi under attack då?
Det måste vi väl vara.
Hur väl rustade är vi för det
Ja, vi kan...
Utan att avslöja några så här brister i vår rigorösa säkerhetsplan.
Precis. Vår beredskap kanske inte är så god. Vi kanske måste korrigera lite lösenord och sånt, eller? Men vem sitter och testar...
Jag tänker att om det är så här brute force så är det väl ett något slags skript som testar olika bokstavskombinationer och bara står och matar tills det kommer in helt enkelt.
Och då så bör man byta till ett lösenord som är så här: en god häst drar fort om våren men den kan vara lite trött om hösten. Typ aslångt. Det spelar ingen roll om det är vilka bokstäver, jag bara är aslångt, eller hur?
Ja, några siffror lite sånt kanske också.
Jag tror att längden är väl viktigare.
Längden är viktigare. Första tre sidorna ur någon bok eller någonting.
Mm. Det är en bra. Den är jättebra. Vi kan ta manuset till Djatlovpasset avsnitt. Ska vi bara copy-pasta det i passwordfältet.
Ja, just.
Åh fan. Detta var nyheter för mig, för jag läser mina mejl så dåligt. Då får vi hantera det.
Mm.
Vi fick en kommentar från Simon Berggren på vår sajt. Oddball.se som eventuellt eller
som
eventuellt
bör,
inte
ämnesraden
finns.
Börjar Sucuri alert.
Precis. Och Simon skriver så här: vi pratade ju om så här skriver han inte, det här är en kommentar från mig. Vi pratade ju om Serial i podden förra veckan och våra problem med den, trots att vi älskar den. Och då skriver Simon så här: tack för ett fint poddavsnitt, Wille och Tobias. Tack Simon för en fin kommentar, säger jag då. Sen fortsätter han: måste säga att jag inte håller med er. Det här är faktiskt vad vi behöver i en medievärld där både true crime och kriminalserier liksom inte kan skildra någonting mindre än en seriemördare. Där body count och speciellt bizarra metoder vinner tittare för att hastigt och lustigt slänga sig på nästa vettvilling i nästa avsnitt nästa vecka. Jag tror vi måste påminnas om att varje mord är en tragedi och ett trauma både för offrets och mördarens familjer, vänner, bekanta och för närsamhället. Det räcker liksom med body count one. Det är en bra kommentar och jag tycker den är helt giltig, att Serial fyller en funktion i det att den inte har den här extremt spektakulära rubriken. Det är ingen klickfiske liksom. Man mördade sin familj, klädde ut sig till björn liksom.
Ja, men alltså, vad ska man säga, NPR-tonen gör lite gott här.
Exakt, men det som fortfarande skaver mig däremot, det är ju det här att så här, NPR-tonen är väldigt så myndig och vuxen och ställer sig på en ganska hög häst med så här journalistiska ambitioner, men paketerar ändå på det här effektsökande sättet som vi pratade om förra veckan, att liksom det är inte gjort för att utreda fallet, utan det är inte producerat för att vara ett undersökande reportage, utan det är producerat för att vara en spännande följetong.
Det är väl lite grann, vad ska man säga, lite förenklat kan man säga att det, eller lite väldigt förenklat kan man säga att det här är liksom när finmedia gör klickjakt, clickbait. Att man tar någonting, man gör någonting lite sliskigt på ett kvalitativt sätt. Men som vi undersökte flera gånger också när vi pratade om Serial förra veckan, både du och jag tycker ju om serien väldigt mycket, men att den är liksom, det är också sådär. Du var inne på att du var lite så här, du kände dig så sur som bara satt och dissade när vi pratade efteråt. Men jag tänker också att bra saker förtjänar så här, att diskuteras och kritiseras mer än dåliga saker, så att säga.
Ja, verkligen. Man ska dekonstruera det man älskar någonstans.
Exakt.
Så det, men det var en bra poäng ändå faktiskt som vi inte fick med. Vi har fått mycket medhåll också från folk som har ungefär samma position som vi. Det vill säga gillar, lyssnar, men ja, så. Mm.
Men från serial och radioserien till den svenska tv-serien hösten 2014. Vad säger som den säger igen?
Mm. Godkänd.
Ja, okej. Vad heter det? Det är ju så att av någon anledning så ligger de svenska tv-seriepremiärerna lite senare än de amerikanska, och nu i oktober så drar ett flertal igång. Den här veckan så är det två serier som jag har urskilt som del i en pågående trend. Det är dels Kanal 5:s och Filip och Fredriks Ska vi göra slut? Och sen är det TV3:s Inte okej. Och vi ska inte prata så mycket om de här serierna i sig, utan snarare trenden. Båda de här fokuserar väldigt mycket på just kärnan i mänskliga relationer. Filip och Fredriks serie handlar om att de åker runt och hjälper människor att kanske, som är på väg att göra slut i olika former av förhållanden, att kanske inte göra slut, att kanske hitta det där som krävs för att de ska hålla ihop. Inte okej handlar om att utforska sociala situationer och vad som är accepterat oss människor emellan och så. Får man då, för att ta ett exempel ur första avsnittet, får man perutta på bostadsrättsföreningsmötet eller inte och så vidare.
Mm.
Lite tidigare nu i höstas så gick även en serie som heter Brevfilmen på SVT, som också var lite samma upplägg, det här med sociala koder, och var väl egentligen en vidareutveckling av Bullens gamla format, där man fick först se liksom någon slags klipp på en situation och sen diskutera den då i panel. Riktigt så inte upplägget i de här andra två programmen, men ser vi någon slags relationstrend, tycker du, i svensk tv? Eller snarare så här, jag säger att vi ser den. Varför ser vi den?
Jag tror att vi ser också väldigt mycket fallande tittarsiffror, svårare att sälja in reklam. Det är, förutom så här livesport, så är tv-branschen ändå lite utmanad av Netflix et al. Tiden man lägger på media per dag är densamma, men utbudet är mycket större. Och då så går man tillbaka till sånt som är hyfsat billigt att producera och som är några slags eviga värden, tänker jag.
Mm.
Det är inte ett skriptat drama som så här kan floppa, utan det är relationer, alltså mänskliga relationer i sociala sammanhang eller kärlekssammanhang. Vilket
är det lite så här tillbaka till brasan kanske?
Mm, ja, men lite så tror jag faktiskt. För det är väl en så här klassiker när man, om det är svårt att dra in lyssna frågor till ett program eller du vet något sånt där, att man ber folk ställa frågor om relationer eller förhållanden eller kärlek och sex liksom.
För då kommer de,
ja,
eller?
Då kommer alla. Om vi snackar minsta gemensamma nämnare, så har vi ju verkligen grejerna där.
Det blir inte mindre.
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det.
Nej, men vad heter det? Varför? Ja, du kanske har rätt. Jag vet inte.
Jag får stå helt oemotsagd. Jag bara... Helt ounderbyggt. Bara skjuta från höften.
Nu höll jag på att säga någonting som skulle låta elak. Att jag var chockad över att du hade så bra analys. Chockad var väl då att säga, men...
Även en blind höna.
Nej, men jag håller helt med. Jag tror också att det kanske är ett resultat av det. Men sen tror jag också att det är en sån här... Vad ska man säga? Det är en bra snackis material att prata just om mänskliga relationer också. Att när man ser människor, antingen om man tänker då Filip och Fredrik-grejen som gör en sån, alltså reality-grej med att man träffar riktiga människor då, så får man den här att man diskuterar, man känner igen kanske saker från egna förhållanden och så diskuterar man med jobbarkompisar eller sin partner eller vem det nu är och liksom urskiljer var man själv också kanske gör fel och så vidare. Och sen i exemplen med Brevfilmen och Inte okej, så är det ju också ännu mer den här att man kan då, liksom prata om, när man har sett David Batra sitta och diskutera, jag vet inte om David Batra var med i Brevfilmen, men man har sett David Batra sitta och prata om huruvida, eller hur många gånger man måste säga hej till en jobbarkompis på arbetsplatsen, så kan man göra en kul grej av det sen i fikarummet dagen efter.
Ja, ja, verkligen. Och sen tror jag också att så här, om man tänker, tänk så här romantiska komedier exempelvis, de funkar om man typ är singel och inte har något kärleksintresse för stunden alls, eller om man är olyckligt kär, eller om man är nyförälskad, eller om man har varit i ett förhållande i 10 år. Alltså, en romantisk komedi funkar. Det är liksom, man blir varm i själen av den liksom. Och det, för det är ju någon slags anslag som tilltalar folk i alla faser av livet, eller vad man ska kalla det för. Så att jag tror att det är en, det upplevs som säkra kort. Om det är det vet jag inte.
Men vad heter det? Du pratade om svikande tittarsiffror. Ett program som inte har svikande tittarsiffror är ju TV4:s flaggskepp Så mycket bättre. Jag kan tänka mig att du som är på Sveriges Radio, det här kan jag tänka mig att det är ett program som diskuteras flitigt vid de här tidigare nämnda, i de här tidigare nämnda kafferummen.
Ja, eller ja, både och. Eller jo, det gör det. Men det är inte, alltså, ja, jo, det sker, men det är inte liksom, inte så mycket. Jag jobbar ju på musikredaktionen då, och jag vet inte om Så mycket bättre handlar om musik egentligen. Alltså.
Nej, jag har skrivit här i vad heter det, anteckningsblocket, Så mycket bättre, musikprogram för människor som inte gillar musik, frågetecken.
Jag tycker det är en, du är något på spåret där.
Jag tänkte på det jag tittade lite grann efter, det var ju väldigt mycket snack efter helgen om Amanda Jensens tolkning av När vi gräver guld i USA. Den gamla härliga Orup-dängan.
Men alltså, stopp. Du inser att liksom hela så här, problemet med allting ligger i meningen Amanda Jensens tolkning av När vi gräver guld i USA.
Ja, vi kommer dit. Ja. Nej, men när, vad heter det? Jag tittade på den, så tyckte jag lät ganska så här. Men det var ett derivat av massa andra artister, och det lät så där. Det var en ganska dålig engelsk text. Och sen så ser man på sociala medier och bloggar, i den så kallade bloggosfären, och i andra kanaler och på jobbet och så vidare, så hör man människor som pratar om hur så här stort det var. Och jag blir så här. Alltså, dels ett, genomskådar ingen vad det är egentligen. Nämligen ett sätt för både Orup och Amanda Jensen att göra lite pengar på någonting Orup redan har producerat. Eller ja, snarare deras skivbolag göra lite pengar på de här grejerna. Och två, det är en halvdan cover gjord på ett sätt som 1 miljon bättre låtar har låtit. Är det en, vad ska man säga, är Så mycket bättre ett sätt för människor att höra musik på ett nytt sätt när man inte har hört musik på så många sätt, tror du?
Alltså jag...
Hon gjorde ju ny cirkusversionen, ska jag säga, också.
Såklart hon gjorde det. Det här, det är så extremt svåra vatten att navigera här, känner jag. Det finns så många olika parametrar i det. Jag känner så här att man... Det man får komma ihåg, det är ju så här... Jag brukar tänka på det som... Att skriva text. Eftersom alla kan skriva, eller de flesta, med några få undantag här i Sverige, så är de flesta liksom skrivkunniga. Vilket också gör att folk tänker så här att de kan skriva, att alla kan skriva. Att vår projektledare skriver koppen, som det brukar heta på dåliga reklambyråer. Och att det är ett misstag som man ofta gör, därför att så här, att skriva, det kan alla, men att producera en text som är funktionsduglig för sammanhanget den är i, då måste man liksom kunna skrivkonsten. Så. Och exakt samma sak tänker jag att det är med musikintresse, att det finns de som är intresserade av musik, det finns de som är så här fans till bara en eller ett par artister, och sen så är det de som så här tycker att det är skönt om det låter lite när de står och diskar. Så. Och det är inget, alltså det lät som att jag sorterade in de sista i en sämre kategori, och det är inte min avsikt. Man får tycka att det är så här skönt att gå ut på Stora torget och så står Veronica Maggio och spelar och allt är mysigt, och sen går man vidare så här. Det är liksom fine, det är jättebra. Men problemet är väl så här att det här programmet är ju liksom riktat till den sista gruppen. De som inte är så som inte är intresserade av musik, utan de vill ha en ljudtapet. Och då så blir också reaktionerna därefter. Det vill säga bara att någon gör något, det uppskattas. Sådär.
Men tror du, alltså, finns det någonstans här ett... Har musikjournalistiken misslyckats här någonstans? Att nå de här människorna? Eller att föra ut någonting till massorna, så att säga?
Alltså, nej. Alltså ända sedan jag började liksom med musikjournalistik så har ju alltid det här glappet funnits. Alltså så här, musikjournalister diskuterar, är War on Drugs årets bästa skiva? Samtidigt säljer Tenacious D ut alla biljetter till sin konsert på 3 minuter. Det glappet har liksom alltid funnits där. Mm. Det intressanta är ju oftast så där med, alltså det musikjournalisten kan göra, det är ju när Rihanna får en superhit som verkligen alla kan, så vet ju, alltså musikjournalisten har ju sett 2 år tidigare att liksom Jamie XX lät så då, eller att sätta i sammanhang kunna det, vilket så här, man med all rätta skiter i om man bara så här gillar hitten för dagen, för hitten för dagen är inte meningen att den ska liksom analyseras så, utan det är ju bara, det är en hit, en pophit, och det finns något jättefint i det också. Men just Så mycket bättre, jag tänker på så här, när man pluggar och typ så här, oj hej, här är 5 pers som jag ska göra ett grupparbete med som jag aldrig har träffat, och som jag typ så här, 2 av dem tycker jag är jävligt osköna, en, ja, kanske jag skulle kunna göra någonting med, men nu måste vi prestera någonting ihop här och klockan tickar. Det är verkligen den känslan jag får, för att det är så här.
Men grejen är att de presterar ingenting ihop.
Nej, inte ihop, nej precis, men du kommer dit och bara vet så här, den där jävla Orup, honom måste jag göra en cover på liksom. Okej.
Okay. Den där jävla Orup.
Ja, men alltså, det var inte min åsikt, det var en hypotetisk så mycket bättre deltagare. Men samtidigt så är jag så här, alltså, det är ett jättesvårt resonemang att ha också, eftersom ponera att Love Antell får feeling och släpper från Djursholm till Danvikstull och säger så här, ja, det här är en singel som handlar om så här, hemlösa gatumusikanter, så här. Alla intäkter går till den här härberget. Då ser man ju den låten ur en ny vinkel och kan liksom lyssna på den på ett sätt. Men däremot tänker jag så här, okej, här är Orups låtskatt, du måste välja någon här och göra någonting med. Vilken tar du?
Jag tänker också att det finns någonting i just så mycket bättre principen, att det handlar om, alltså, om man ser rockstjärnan lite grann som en av de sista utposterna för mytiska människor, så är Så mycket bättre det verktyget som på något sätt drar bort slöjan och blottar verkligheten på något vis. Alltså att folk älskar det här att se rockstjärnor vara som vi.
Mm.
Dricka lite vin, prata lite, vad heter det, säga att liksom ja, men i Orup-avsnittet så är jag för mig att det började med att han pratade om att säga, ja, jag är en människa som inte tycker om att ställa mig in, alltså så här, du vet, berätta någonting som alla kan känna igen sig i, och så bara, ja, men gud vad härligt att nu förstår jag Orup lite bättre. Fan, jag borde ju givetvis ha sagt, nu förstår jag Orup så mycket bättre, ja, det jag sagt. Men vad heter det, jag menar att det är den kanske viktigaste beståndsdelen, som jag sa, att myten runt rockstjärnan får falla isär på något sätt.
Men någonstans så handlar det om, när man säger så här, att Så mycket bättre inte handlar om musik och folk blir sura när man säger det, då menar jag så här: de som tittar på Mästarnas mästare och gillar det, handlar Mästarnas mästare om idrott? Nej, men det kan tilltala en annan målgrupp än den som sitter och diskuterar 4-3-3 kontra 4-4-2, vad är bäst att spela i fotboll? Alltså den diskussionen den sker inte i samma värld som Mästarnas mästare. Och där menar jag att en diskussion om så här, hur Orup tog harmonierna från Being Boring och gjorde Stockholm, och det blev alltså Orups fantastiska pophantverk. Den diskussionen sker inte i samma universum som Så mycket bättre. Och det är liksom, då kan folk tycka så här, men jag tycker coversna är skitbra. Ja, men så här, det är fortfarande inte ett musikprogram. skräckrullen Annabelle har dragit ner massa rubriker här i höst. Och det är inte nödvändigtvis för att det är en fantastisk film, utan för att biografägare...
Det vet du ingenting om.
Nej, det vet jag ingenting om. Men biografägare i Frankrike har slutat visa den för att den leder till skadegörelse och bråk i salongerna. Det här är samma sak som hände med Paranormal Activity 4 när den visades också i Frankrike. Här i veckan så...
Vi ska säga det också, vad heter det för protokollet, att vi vet inte hur omständigheterna var vid Paranormal Activity 1, 2, 3.
Nej, det är oklart. Det är oklart. Ja. Och nu då så nådde den här Annabelle-epidemin Sverige. Malmöpolisen larmad till skräckfilm var rubriken i Sydsvenskan. Men, och här slänger vi in ett men redan i påan. Skånepolisens informatör Maja Forstenius uttalade sig en bit ner i artikeln, som då började med att redogöra för de här franska upploppen som varit. Så säger Maja Forstenius så här: det var flera personer som betedde sig illa och som störde de andra i salongen, men alla utom en gav sig när de blev tillsagda. Den sista fick polisen avvisa. Och genast växte då frågan: Annabelle, innehåller en massa konstiga, subtila budskap som gör folk galna? Eller var det här liksom fem dudes som så här satt och tramsa och slutade när de blev tillsagda?
Alltså det var, de var inne på något slags liknande, jag kommer inte ihåg var jag läste det, men i förhållande till situationen i Frankrike. men Annabelles framfart i Frankrike, så var det någon biografägare som pratade om att så här, problemet var inte filmen, utan det var att den lockade väldigt mycket unga personer som inte kunde bete sig. Och det är så kan det väl vara, men jag vet inte. Det känns som att vilken film man än går och ser på bio, så är majoriteten av de som är där unga människor, och oftast så går det ju okej i alla fall.
Mm.
Alla har vi väl några berättelser om skräckhistorier från biografen, och då menar jag inte filmerna utan besökarna. Så att det är klart att det finns folk som inte sköter sig, men jag tror ändå att det är symptomatiskt att det är på just en skräckfilm. Det känns som att
det är inte baksmällan som får ställa in, utan
nej,
det är liksom...
precis. Det kan väl mycket väl vara så också att det är fem sköna dudes som går på Annabelle och upptäcker att det är lite för obehagligt, och därmed liksom gör en grej av att så här, laja lite istället.
Ja. De väljer den dörren. När det blir lite läskigt så börjar de spela apa. För...
Ja, men exakt. Då raljerar man lite istället för att visa att man minsann är en tuff människa. Det kan jag tänka mig är en förklaring. Men sen tror jag också, alltså, det finns ju någonting härligt i just hur skräckfilmen är på bio. Jag kommer ihåg när Paranormal Activity, jag minns inte om det var första eller andra, men någon av dem, när den hade premiär, så visades trailers där man snarare visade publiken som fick se filmen.
Mm.
För att så här, publiken blev att må så dåligt av att se den här läskiga filmen och liksom skrika rakt ut och sitta och skaka. Och det var liksom på något sätt det som var säljargumentet snarare än vad som faktiskt var i filmen. Och jag tänker att det finns även så här klassiska historier om folk som svimmade när de såg Exorcisten och bla bla bla. Att så här, skräckfilmen är alltså punk som existerar i mainstreamkulturen på något vis.
Mm.
Den spelar på det subversiva och den spelar på det extrema hela tiden, men tillåts in i den breda kulturen på något vis.
Och det finns ju en myt om skräckfilmen som skräckfilmen odlar väldigt bra själv. Mm. Nästan lite som metal, kan jag känna. Alltså så här,
de känns ju besläktade.
Ja, men eller hur? För alla så här liksom tunga metalmusiker är så här de trevligaste musikerna som finns. Intervjuar man så här In Flames, så var ja, bättre, alltså absolut enklaste människorna som finns att snacka med så där på den nivån. Och sen så går de på en scen och så är det liksom Askugar så. Och jag tänker att skräckfilmer är lite samma sak. Alla som är så här skräckfilmsnördar är ofta väldigt trevliga och helt ofarliga.
Ja, så är det ju på något sätt. Men jag tänker att så här, Det finns en viktig skillnad. Jag tror att bildspråket och estetiken mellan skräckfilm och metal är väldigt lika i det extrema på något sätt. Men det finns en väsentlig skillnad i att metal, i min upplevelse av det i alla fall, handlar väldigt mycket om energi. Alltså det finns en förutfattad mening om att det handlar om att människor är arga eller att det är aggressivt och så vidare. Men det handlar snarare om en, liksom, en pur energi som ska förmedlas genom musiken. Det är därför den går väldigt snabbt, låter väldigt högt eller är väldigt, liksom, uppskruvad på alla sätt det går att skruva upp. Men det är inte alltid skräckfilmen. Den appellerar istället ibland på det är väldigt diskreta eller det är väldigt sparsmakande genom att bygga, liksom, obehag istället. Och det ska jag känna är spännande i vad det gör med sin publik på något vis.
För jag tycker ändå att det finns en estetik som skräckfilmen är så här bunden till. Jag tänker så här, omslaget till The Conjuring som är så här dimma och ett gammalt dött träd som det hänger ett rep ifrån. Och även Annabelle och de här läskiga leksakerna, dockorna, den läskiga lilla flickan som The Shining gjorde till någon slags ikon, eller den kanske fanns tidigare än det, vad vet jag. Men just det här, man tar någonting som är väldigt ensamt och öde och alltså det här gotiska, alternativt det här jättesöta och naiva, ett blodig docka liksom.
Det är oskyldiga liksom. Jo, så är det ju definitivt, men jag tänker att alltså det finns ju en form av skräckfilm som rör sig i den metalriktningen, i den formen av liksom tortyrporr eller vad man ska kalla det. Jag tänker The Human Centipede eller Serbian Film och deras gelikar. Alltså film som vill vara extrem för det extrema skull, så att säga. Det är mycket blod, lämmar som huggs av och så vidare. Men inte så mycket för att det ska vara obehagligt på ett spännings, vad ska man säga, på ett sätt byggt av spänning, utan snarare på grund av ett att man utsätter ögat för något extremt. Där är ju snarare då det du beskriver, som omslaget till The Conjuring och leksaker som kommer till liv och så vidare, det bygger ju snarare på, vad ska man säga, mardrömmar och obehagliga fantasier på något vis. Och det känns som att det finns i boken, det finns i filmen, men det finns inte i så många andra berättelseformer, så att säga. Jag vet inte vad jag vill ha sagt med det.
Men de här Annabelle-incidenterna, kan det bero på att folk hypar upp sig för att just gå och se en skräckfilm? Att man liksom tar med sig det mindsetet dit och sen flippar liksom?
Jag vet inte, vad tror du?
Jag kan tänka mig att man ändå så här på något sätt, att man, du vet, så här, låtsas skräms på tunnelbanan på vägen dit. Du vet. Det var min bästa invitation av en ung dude som så här, ska låtsas. Och att man kommer dit så här superhypad och så, ja, jag vet inte. Det kanske inte är så. Men det finns ju, jag läste om att det faktiskt kan vara, alltså skräckfilmer kan mess with you in ways you didn't expect. För att när man blir rädd och adrenalin och kortisonnivåerna bara spikar, så kan man det kan framkalla massa så här under, vad heter det, repressed memories typ.
Inte repressed memories, en myt.
Ja, jag vet inte. Ja, men
vad har du för källa på det?
Ja, jag vet inte. Det är bara en något jag har hört.
Ja, men det tror jag säkert. Alltså det är,
eftersom folk kan känna sig genuint paj efter att ha sett just skräckfilmerna.
Ja, men jag tänker ju att, vad heter det, alltså film är ju ett väldigt, jag vet inte, jag saknar ett bra svenskt ord på det, men en väldigt immersive konstform som man försvinner in i på många sätt. Om man då försvinner in i någonting som är väldigt obehagligt och som dessutom då kanske spelar på någonting som man själv tycker är obehagligt i, på någon slags psykologisk plan, så är det väl klart att det kan jävlas med en ganska rejält. Har man liksom svåra mardrömmar om att drunkna till exempel och sedan ser någon form av skräckfilm där någon dränks, så är det väl klart att det kommer liksom väcka saker igen. Och det är ju, alltså, det är ju en genre byggd för att just utforska de sakerna på många sätt. Alltså att utsätta människan för och liksom gräva i det som vi är rädda för och gräva i det vi tycker är obehagligt. Det har det ju liksom alltid varit. Det är en väldigt, väldigt, väldigt gammal berättarform av just den anledningen. Alla har alltid varit rädda för saker och det kan man alltid bygga spännande historier kring. Och det är alltid underhållande att ta del av någonting som är kittlande på det sättet. Men och det gör att jag tror att, men som jag var inne på lite grann, att folk reagerar på ett diametralt motsatt sätt i salongen är liksom inte jättekonstigt på det sättet.
Jag måste ju säga att jag var lite besviken på det här Malmö. Alltså den verkar så klen. För jag, alltså, någonstans jag är ändå för kultur som startar upplopp. Så. Det är ju en, det är en gammal... Jag kommer ihåg när jag intervjuade Ralf Lundsten en gång. Och han menade att liksom uruppsättningen av Stravinskys Våroffer som slutade i total riot, det var liksom sista gången som konsten hade något att komma med, tyckte han.
Det var premiären i Paris, va?
Ja, precis.
Det finns ett väldigt intressant Radio Lab-avsnitt om reportage om just den uppsättningen, hur folk blev tokiga. Men det är också... har väl avfärdats lite grann som myt också, har jag hört.
Men något som inte var myt då, alltså närmare tid. 1978, klassisk Elvis Costello-gig i Bryssel där Suicide var förband. Och Suicide liksom hade inte trummor och bas och sånt, utan över konstiga ljud, syntljud, så stod Alan Vega och liksom mässade. Så. Det var ju väldigt experimentellt. Publiken typ stormar, inte stormar, men så här häcklar och så. Så Costello kör bara en eller två låtar och går ut. Och så blir det liksom upplopp och folk är förbannade. Liksom. Men då blev ju liksom folk genuint arga på Suicide. Finns ju flera av de engelska banden på 70-talet. Cabaret Voltaire skulle göra någon så här spelning på, om det var någon så här universitet i England, och kommer ut och bara spelar på skruvstäd och ja, men typ distad trumpet eller något sånt där. Och det blir också så här, liksom, folk blir genuint aslacka liksom, för det de möts av. Det är ju väldigt sällan som det sker idag. Raseriet kommer ju oftast uppifrån, från någon ledarskribent eller någon kommunpamp som tycker till, medan bandet har sina fans som supportar dem.
Ja... ja, fast är det så. Alltså, jag tänker att det sker, men vad ska man säga? Alltså, när man lever i en tid där man kan ta del av allting ganska snabbt, så om ett band eller en konstnär eller vad det nu är har någonting uppseendeväckande eller någonting som retar gallfeber på folk, så läser man om det eller ser det eller hör det ganska snart, och sen så är liksom katten ur påsen och man behöver inte känna sig provocerad längre. Jag tänker att... alltså, The Tough Alliance, när de drog fram, är ju ett ganska bra exempel. Det var väl inte riktigt att det nådde upploppsstämning utöver när Tough Alliance ville att det skulle göra det. Men det var, i början så var det ju väldigt många som var väldigt provocerade av deras sätt att göra scenföreställningar på. Alltså köra playback och stå och vifta med något tennisracket istället för att göra som man ska göra. Så det är ju ett ganska färskt exempel så. Men även då så dog det ut ganska snabbt, i och med att man kan liksom bara vara provocerande en gång i vår tidsålder på något sätt. Och då är man det på en ganska smal scen, eller ett ganska smalt sammanhang, eftersom att om man är okänd så tar man liksom inte plats på den stora scenen. Det intressanta vore väl på något sätt om någon så här megastjärna gjorde någonting på det, alltså superprovokativt. Madonna kör liksom, inte vet jag, bjuder in Merzbow eller någonting. Gör en 3 timmars konsert i Beijing med Merzbow. Det skulle vara spännande. Ja. Men det är liksom, det är ingen så här, det är alldeles så mycket pengar investerat för att någon ska våga göra någonting sånt.
Ja. Jag kommer ihåg när du säger just man kan vara provocerande en gång, så 96 tror jag var, kanske 97, så var det så här förfest till en festival i Stockholm som fanns då som heter Lollipop. Och det var på studion vid Sankt Eriksplan, som nu är någon, jag vet inte, möbelbutik typ. Då så skulle Silver Bullet spela, och då var Silver Bullet ett hypat band från Göteborg. Göteborg som då nyligen hade band som Soundtrack of Our Lives och Broder Daniel och sådana som hade kommit därifrån, och folk var pepp på Silver Bullet som skulle spela. Och i första låten så här, så det är något så här instrumentalparti, och sångaren Simon, vad heter han nu då? Simon någonting. Ställer sig och börjar hoppa och så här skaka, och så hoppar han rakt ut i publiken och tacklar ner någon så här.
Han försökte stå en morspitt eller?
Ja men typ, alltså det var det movet liksom. Det var bara det att det var ju så här disträ Stockholms publik som stod där med liksom, ja, stod och nickade lite i takt, men
mellanöl i handen.
Ja, typ branschfolk mer eller mindre liksom. Och han började hoppa och skaka, och så bara drog han ut och tacklade omkull någon, och så upp på scenen igen och fortsatte sjunga. Så efter första låten, så han bara, tack så mycket! Så bara är någon som ropar, dra åt helvete! Typ från publiken. Och han bara ställer sig och bara spänner ögonen ut mot publiken, så bara, åt helvete! Okej. Ja, då kör vi, helvete, då kör vi! I andra låten då drog han ut igen, då var det någon som hällde en öl över honom, och det var verkligen så här, så jävla dålig stämning. Alltså, då var det ju då folk trodde att de kom dit för att se liksom det här nya, liksom the new shit, så här, det namnet som alla hade hört. Simon Olsson hette han, så var det.
Ja, men jag kommer också, jag läste om, vilket ju också garanterat är en myt, men en väldigt underhållande myt, en konsert med just Mertzbow. I, för de som inte känner till Mertzbow ska vi säga att han är väl japan, va?
Ja, det...
Jag tror han är japansk noise-artist.
Jag lägger in ett litet klipp här. Ja, så.
Ja, precis. Vad heter det? Så där låter det med olika former av decibel och toner mer eller mindre. Men då under en spelning som ska ha skett på en onamngiven venue i New York, det här måste ha varit 2003 kanske, så spelade Mertzbow ett av sina vanliga spelningar så att säga. Och det var en journalist som skrev om det här, hur helt plötsligt en person ur publiken helt omotiverat och helt påannonserat kräks. Varpå så här, folk tittar liksom och bara säger oj, det där var ingen bra. Men sen fortsätter titta på konserten, sen kräks en till person kräks, alltså runt, och den här journalisten beskriver hur runt omkring hen så börjar folk till höger och vänster kräkas okontrollerat. Och det, vad heter det, hen börjar själv känna sig väldigt illamående, men kräks inte, men uppskattar ändå att en 50-60 personer inne på det här stället spyr under den här Mertzbow-spelningen. Och börjar då spekulera i om Mertzbow har liksom på något sätt, om det var medvetet eller om han har snubblat över någon form av the brown note-grej helt enkelt. Mm. Det är ju en härlig provokation på något sätt. Alltså, man går dit och förväntar sig en kompakt ljudmatta som ska vibrera genom kroppen, och det slutar med att man kastar upp bara. Jag gillar det på något sätt att musiken framkallar en jag tänker att det är lite samma sak, att det framkallar en effekt man inte vill ha, så att säga. Som sagt, antagligen inte sant, men spännande.
Ja, absolut. Det är en jättebra story. Och det är ju inte alls, det är ju inte otänkbart liksom. Eller vad man ska säga. Det är ju alltid möjligt någonstans när det kommer till de där.
Om någon kan, så kan Mertzbow. Och då har det så blivit dags. Näst sista Interstellar Update. Den sista före premiären, som vi redan nu väl kan utlova kommer, alltså då sista Interstellar Update redan nästa fredag.
Ja, och ska vi göra den i vanliga programmet, eller ska vi göra ett separat avsnitt för de som inte hinner se den nästa vecka?
Oh, vilken bra fråga. Jag tänker att vi kan, vad heter det, göra så att den andra halvan av nästa veckas avsnitt är recension, reflektion och tankar om Interstellar, helt enkelt.
Ja.
Låter det bra?
Vi kan diskutera detta efteråt.
Ja, det är inte, vi tar ett redaktionellt beslut efter inspelningen. Men vi ska väl säga det, vad heter det? Det har ju inte varit så jättemycket spännande material de senaste veckorna som vi kanske trodde.
Jag har dykt upp en del, vad ska man säga, tweets heter det. Men det jag letade efter var vilken sorts tweets. Jag skulle säga att det var lite andlösa tweets, lite reflekterande tweets. Nej, men jag läste några som har sett den i USA som var så här: okej, såg Interstellar igår, måste smälta det här någon dag till innan jag kan säga vad jag tycker. Alltså den sortens kanske neutrala eller då helt blown away i tonen. Jag har inte läst någon konkret åsikt om den.
Jag har ju läst lite grann några recensioner. The Guardian recenserade den bland annat och lite sånt. Jag vet inte om vi behöver inte avslöja vad som skrevs riktigt. Men det, jag har också den bilden lite grann att det är... vad ska man säga? Det är inte det lyriskt positiva än så länge i kritiksnacket runt filmen. Utan det är snarare, vad ska man säga, någon form av så här försiktig nick typ.
I see what you did there.
Ja. Men sen har vi ju fått en del TV-spots, inte så mycket nytt material i dem, utan det är väl snarare de jag har sett i alla fall, snarare var det en reduktion av det som finns i trailern i form av några snabba klipp och ganska snabbt på alla TV-spots jag har sett, ganska snabbt på den här blå planeten och den här jättevågen som man har nu i inför filmen byggt som den stora actionscenen på något sätt. Men sen då den sista byggstenen kom i veckan nu i konstruktionen av geniet Christopher Nolan.
Jag har varit på väg hit hela tiden, känns det som.
Ja, men det här känns ändå som någon form av slutpunkt. Wired kablade ju då ut hur Interstellar har lett till en vetenskaplig upptäckt. Har du storyn?
Kör den du om du har en bättre. Jag har den inte.
Ja, jag har den inte alls. Jag har inte läst.
Nej, ja, men typ samma här. Jag läste rubriken The Making of Christopher Nolan's Interstellar Led to a Scientific Discovery on Black Holes, eller någonting sånt. Och vi har ju pratat länge om hur han, alltså från the get-go av Interstellar, så har han framställts som geni, som du sa, men också som en liten nestor, en eminens som inte jobbar green screen och som gör film, för han vill inte filma digitalt och så vidare. Och det här är väl den perfekta, liksom, det är väl här den, där man sätter, vad ska man säga, stjärnan högst upp på julgranen. Det är väl den här storyn någonstans.
Alltså, Christopher Nolan är så bra så att när han gör film så gör han egentligen vetenskap. Det är alltså, skrapar man lite på ytan så märker man att det är ju mer att Kip Thorne, alltså mannen som har varit vad säger man, sakkunnig i manusarbetet i Interstellar, det är mer han som har gjort lite vetenskapliga upptäckter, men och vi behöver inte gå in på exakt hur de lyder, men det känns som, eller snarare säga, jag ställer det som en fråga istället. Vilken roll spelar det här i hypebygget runt Interstellar, skulle du säga?
Den spelar en jättestor roll, tror jag. För att det är nog meningen att man ska gå in i biosalongen och sätta sig och inte liksom, det är inte Joss Whedons Marvel-filmer det här, utan man ska gå in med en helt annan sorts mycket, mycket tyngre andning och lite mer reflekterande sinnestillstånd någonstans. Det här är inte bara en åktur, det här är en stunds reflektion, typ.
Mm. Ja, men det tror jag också. Men framförallt som du är inne på, att man vill bygga Interstellar som något annat. Mm. Det är liksom... anspråket här är jättestort. Jag såg en ganska rolig, eller simpelt, men kul photoshopad bild av Interstellars IMDb-sida. Det var en fejkad bild då, men den hade 10 av 10, 1,3 miljoner röster, och sen står det director Christopher Nolan inom klamrar The God Among Men. Som väl var liksom lite grann så här, lite grann en satir på hur det kommer bli också, känns det som. Jag förutspår redan nu att Interstellar kommer gå upp på IMDb topp 250 och ligga topp 100 inom loppet av, ja, kanske när det här avsnittet läggs upp redan, men i alla fall i mitten på nästa vecka någon gång. Mm. Så att, ja, jag vet inte.
Men sen så jag läste...
Vad skeptiska vi låter, du tänker
ja,
på det?
Men det är klädsamt. Alltså, jag tror att första 50 avsnitten av Oddpod så var vi så jävla pepp på allting. Och liksom så här...
Nu är vi gamla.
Vi var som Fattarus första skiva. Nu är vi Fattarus andra skiva. Jag läste ett klokt tweet av någon som var så här... Som dissade de som dissar Christopher Nolan... Vad ska man säga? Fandomen. Att så här, vissa av, alltså så här, vad är mest rimligt, att man gillar Christopher Nolan för att det är Christopher, för att man gillar filmer av Christopher Nolan för att det är Christopher Nolan, eller för att Christopher Nolan gör sjukt bra filmer. Mm. Att så här, hans argument var att Christopher Nolans sämsta filmer är bättre än många regissörers bästa. Så. Och det ligger ju någonting i det. Vi har ju tidigare uttryckt vår skepsis mot personkulten kring honom och att mycket är överblåst så. Men likförbannat så är det ju ändå så att jag uppskattar ju väldigt mycket det han gör. Jag skulle inte säga att jag är ett fan på det sättet, men däremot så har han har noggrant undertecknat ett kontrakt med mig med de filmer han har gjort som gör att jag ändå går till nästa film utan att ställa för mycket frågor. Ja, i och för sig har vi ställt frågor om Interstellar sedan typ maj 2013 när den kungjordes. Men någonstans blir det ju så att levererar man bra tillräckligt länge så får man med folk på tåget.
Ja, och det var allt vi hade att bjuda på i Obitrictum den här veckan. Nästa vecka då blir det stor Interstellar-diskussion här. Vi samlar upp intrycken från Christopher Nolan-filmen och ser om han blir The God Among Men eller inte.
Ja, vi får se. Det är spännande. Tänk om den är asdålig och vi har lagt så mycket tid av våra liv och av alla ni som lyssnar, era liv också, på att... peppa inför detta. Men vi får inte glömma bort det ursprungliga experimentet heller.
Exakt vad jag tänkte säga. Vad heter det? Det är det vi får luta oss mot på något sätt. Ni får ha det bra tills dess. Ta hand om er så hörs vi säkert.
Ha det fint. Hej då.
Hej.
Och sluta hacka vår sajt.